barmhärtighetens hus eller det strömmande huset. Och det var just det vattnet började strömma. Och då var tanken den att ja, men det är Guds ängel som stiger ner och rör om här. Och den som först kommer ner i vattnet då, den kommer att bli helad, bli frisk. Och därför så bodde ju många sjuka vid den här dammen. Och Jesus kom och träffade en man som har legat där 38 år. Lam. Men som aldrig hann i först. Jag vet inte hur ofta vattnet strömmade, men det hände ju uppenbarligen någon gång ibland. Men han hade aldrig kommit i först, för han hade ingen som hjälpte honom. Men Jesus botar honom i ett nu. Men den fjärde versen, jag vill, som inte står då, men som jag vill uppmärksamma dig på just nu. Som har kommit till i senare handskrifter. De väntade på att vattnet skulle börja svalla. En ängel steg nämligen ner i dammen ibland och satte vattnet i svallning. Och den första som kom i efter att vattnet börjat svalla blev frisk från den sjukdom han hade. Min tanke är, och det som kom i mitt hjärta, det är att nu rör Gud om i vattnet. Nu är en tid då Gud rör om. Och om Gud rör om i vattnet, då innebär det att förutsättningarna ändras. Då innebär det att vi kan inte bedöma det som ligger framför oss på samma sätt som vi har brukat göra. Utan vi måste se på det på ett annat sätt. Om Gud rör om i Sävsjö eller Småland eller Sverige, då innebär det att allt kan bli annorlunda. Och då behöver vi kasta oss i detta förstås. Det är ju sens moralen av det. Så att vi inte missar de möjligheter som helt plötsligt står till buds. Eftersom Gud rör om i vattnet. Eftersom det börjar strömma. Och då tänker jag. Jag tänker till exempel på dina barn. Du som har barn som du bär i bön. Som du ibland är orolig till döds för. Kanske. Men som du känner. De har inte riktigt hamnat där Gud vill att de ska vara. Där jag vill att de ska vara. Men om Gud rör om i vattnet. Då ändras förutsättningarna. Du kanske har andra människor som du har bett för och vittnat för. Men det har bara verkat stängt. Nu kan du inte längre bedöma det på samma sätt. Om Gud rör om i vattnet så kommer det att vara annorlunda. Och jag tror att vi behöver bara få tro i våra hjärtan som reser sig upp igen. Det kan vara alla möjliga situationer. Det kan gälla ditt liv, din familj, ditt arbete, you name, din kallelse. Men det är så lätt att vi hamnar i ett statiskt tillstånd. Som man egentligen skulle kunna kalla ett dödläge. Och i dödläget så slutar vi att förvänta oss. Vi bara är. Till exempel, i 30 år så har den här församlingen trott på att det ska bli väckelse. Men du vet, på 30 år hinner mycket att hända. Inte bara utanför oss, mycket förändring. Utan mycket hinner också hända på insidan. Bekännelsemässigt så håller vi fast vid detta. Men trosmässigt så kanske vi för länge sedan bara gav upp. Men om Herren stiger ner för att röra om i vattnet. Då behöver vi förstå att nu ändras förutsättningarna. Och nu kan vi få se väckelse. Det som vi har trott för tidigare, det som vi har bett om, det som vi har arbetat för. Ändlösa timmar, år ut och år in. Nu kan det ske, därför att Gud rör om i vattnet. Och då kan jag bara säga, min upplevelse, det är att det är precis detta som håller på att hända nu. Gud rör om. Och Sebastian, han skrek till mig i telefon igår. Hör du suset av regn? Ja, så jag känner det i ögonen. För det regnar hela tiden. Men jag vill bara säga det. Jag tror att det är en ny tid nu. Och då kan inte vi bedöma situationen utifrån den tid som har varit. Vi har citerat 1000 gånger i Jesajas 43 kapitlet. Där Herren säger till sitt folk, se jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Varför säger han märker ni inte? Därför att det är hur lätt som helst att inte märka det. Jag ska låta strömmar komma i ödemarken. Strömmar. Betesta är strömmens hus. Så jag vill tro tillsammans med dig för dina bönebarn. Jag vill tro tillsammans med dig för ditt hälsotillstånd. Därför att jag är övertygad om att Gud rör om i den andliga Betesdadammen eller den andliga omgivningen, den andliga verkligheten. Där rör Gud om just nu. Och då vill jag tro tillsammans med dig. Jag vill tro tillsammans med dig för dina barn, för din familj. Jag vill tro tillsammans med dig för din framtid och för din kallelse. Jag vill bara tro. Jag vill tro tillsammans med dig för att dina gåvor ska fullkomligt explodera under dagar och veckor och månader som ligger framför. Men jag vill också be dig och tro tillsammans med mig. Att tro för den här stan, för den här kommunen. Jag vill be dig att tro tillsammans med mig för Småland. Jag vill be dig att tro tillsammans med mig för Sverige. För det kan vara så att det vi står på tröskeln till just nu, att det är början på ett genombrott i Sverige. Vi skulle gärna vilja det, eller hur? Ja. Tror vi att Gud skulle vara intresserad av det? Ja, absolut. Mycket mer än vi någonsin kommer att vara intresserade av det. Så låt oss tro tillsammans. Låt oss kliva in i det här skeendet nu. Låt oss inse att nu går det inte att mäta med de gamla måttstockarna. Nu går det inte att tänka med de gamla tankarna. Nu måste vi se det Gud ser. Och hela fältet är fyllt av möjligheter. Det andra jag vill dela, det anknyter lite grann till det här. Och det har att göra med den här platsen. Alltså inte just här i kyrkan, utan med den här stan och med den här bygden. Om du inte är härifrån, så får du bara stå ut med det ett tag. Därför att jag tror jag nämnde om det förra söndagen, men jag vill bara ge dig bakgrunden till det hela. För några veckor sedan så öppnade jag en byrålåda. Jag vet inte vad jag letade efter, men det var en byrålåda som vi aldrig har öppnat typ på åratal, för att de här snäpparna som man ska dra i, de är borta. Men jag letade efter något. Jag hittade i lådan ett kassettband. Det är fel unga då, ett kassettband. Det var en slags inspelnings... Alltså det var otroligt stort på 80-talet och in på 90-talet. Vi spelade till exempel in alla våra möten och de spelades in på ett kassettband. En liten plastask så här som man stoppade in bandspelare. Spelade in och så kunde man lyssna på det. Så jag hittade ett sånt kassettband och det fångar liksom min uppmärksamhet, för det är daterat den 12 januari 1990. Och jag tänker direkt att det måste vara den andra gudstjänsten vi hade i Sävsjö. Därför att församlingen tog sin början, eller arbetet tog sin början på hösten 87. Församlingen startades hösten 88. Men 1 januari 1990 så flyttade vi allt arbete upp hit till Sävsjö. Så det var ju lite spännande, för det var ju från the early days. Men så får jag syn på titeln på kassetten. Och så står det Guds plan för Sävsjö. Och då kände jag, nu måste jag övervinna min totala ovilja för att lyssna på mig själv. Så jag gjorde det, jag tackade Gud att under lådan där så står det fortfarande en gammal stereoanläggning. Ni vet, den gamla hedliga modellen med många enheter och skivspelare och grejer. Och så började jag lyssna. Och det var ju rätt kaxig predikant som jag hörde. Med en fruktansvärd småländska. Men med ett budskap som jag ändå uppfattade som profetiskt. Och det var mycket ord. Jag har alltid predikat länge. Jag kommer väl antagligen att göra det, för det är svårt att ändra på gamla vanor. Men när jag väl kom till själva skottet så var det två bibelord som stod fram. Det ena var från Apostlagärningarnas 8 kapitel som talade om att det skulle bli stor glädje i staden. Och det bär nog sin profetiska relevans även det, men det var det andra ordet som liksom levde upp verkligen för mig när jag lyssnade på det. Och därför vill jag bara ta med dig till det ordet, och det finns i Jeremias 33 kapitel. Och innan vi läser det så vill jag bara påminna dig om några av de ord som har talats ut över den här bygden, över den här stan, över den här församlingen. För det har varit ganska många människor som inte egentligen har anknytning hit, som inte vet om situationen här, men som av olika anledningar har kommit hit. Inte minst tillresande predikanter, påfallande ofta från andra delar av världen, som har besökt oss. Och när de har kommit hit så har de haft ett väldigt entydigt budskap. Att Gud har en speciell plan för den här platsen. Jag tänker på till exempel, för några år sedan, det är säkert en 10 år sedan nu, så kom en pastor från Kenya. Thomas Moté, Bishop Thomas Moté från Kiambu utanför Nairobi. Det var första gången vi träffades, och han levererades av en broder hit, kom ner till dåvarande pressbyrån, alltså ner vid busstorget, och det var torgdag, det var väldigt hallå, det fanns nästan ingenstans att ställa bilen. Du vet, för en Sävsjöbo så kan det upplevas som det är väldigt mycket på gång fredagarna. Och så kom han ut ur bilen och så ställde han sig bara och tittade så här. Where is everybody? Vad är alla? Han frågar gång på gång. Han bara tittar med tom blick. Vad är alla? Jesus har kommit tillbaka, säger han. Jag fick inte följa med. Han tyckte det var fullständigt folktomt. Men broder, ser du liksom inte? Det är ju jättemycket folk på torget här. Det är säkert 20 stycken. Så att det var liksom inte, det var inte den där optimala hallå, vad härligt att du är här. Jag blev lite avvaktande så. Jag kände som han var lite avvaktande med. Men så kom vi till kyrkan. Och när han kom i kyrkan och skulle börja predika, så började han tala om att han ser någonting speciellt. Han upplever någonting speciellt. Han upplever att Gud ska göra någonting stort på den här lilla platsen. Och då sällde han sig till en lång, lång rad av liknande besökare med ett liknande budskap. Och det där har ju varit spännande ibland. Ibland har det nästan varit tröttsamt. Därför att vi som lever här på något vis känner vi som, jaha, men nu ska vi kunna fixa detta. Och dessutom händer det ju aldrig. Hopplöst med alla profetier. Tänk hur dumt det kan bli, va? Och jag tänker på en annan, vad var han? En amerikan, en engelsman, gift med en svenska boende i USA. Han kommer hit och så börjar han profetera. Han har aldrig varit här förut, aldrig varit här efteråt. Men så han, många, 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 många. Jag har räknat för vi har det inspelat. Många människor ska komma till den här platsen och dricka. Därför att Gud öppnar en källa här. Så har vi då den här som har vaknat till liv och som vi har relaterat till och från under många år. Den syn som Daniel Wiklund såg. Jag tror att det var 2001. Där han såg hela Sverige. Han såg det liksom från Finlandshållet. Och såg hur Guds härlighet ruvade över Sverige. Men funderade över varför Guds härlighet inte fanns nere på, alltså på marknivå, utan verkade vara högt upp i himlen ovanför. Men under tiden som han betraktar detta och funderar på det, så hör han ett rop. Och han beskriver det som ett rop som stiger upp någonstans ifrån mellersta Småland. Och han säger att det här ropet är inte ett rop som bara, eller inte i första hand kännetecknas av röstvolym, men det har en styrka i desperation. Och han säger, när detta rop stiger upp till himlen, då faller ett stort stycke av Guds härlighet ner på jorden och det börjar brinna. Efter det så ser han att detta sker på ytterligare en plats, och sen ytterligare och sen ytterligare, tills dess att hela Sverige står i brand. Det är ju alltid så när man hör någonting och man upplever att det är från Herren. Så tänker man, okej, Gud, nu kör vi. Så tänkte ju vi när vi startade församling för 30 år sedan plus. Nu blir det väckelse, för vi upplevde väckelse. Nu blir det väckelse, nu blir alla frälsta här, eller åtminstone den stora merparten. Och så kommer Jesus tillbaka. Och innan 1992 så har det säkert allt klart. Jag tror inte att vi så ofta misstar oss på vad Gud säger. Men att vi ganska ofta missar när det gäller tajmingen. Men att vi missar det här betyder ju inte att det aldrig någonsin kommer att hända, utan Gud har en utsatt tid. Om Gud har en utsatt tid, så kommer det att hända. Någon gång kommer det att hända, det Gud har sagt. Jag tror att det är nu det tar sin början. Jag kan inte komma ifrån det. Man kan ju hoppas och tänka att men äntligen, om det ändå kunde ske på något vis. Men det är så mycket mer än det. Det är någonting som bara är annorlunda. Det har varit en förberedelse i våra hjärtan som är mycket större och går mycket längre och mycket viktigare än den förberedelse som har skett i det naturliga. Det är tält som är rest. Jag vill bara uppmuntra dig, om inte du har varit ner och tittat, åk ner efter gudstjänsten och bara sup in detta. Det är många som har gjort det. Många som inte tror på Jesus, men de är impade av tältet. Det har varit en sån ström där så de var tvungna att stänga av trafiken lite igår. För att det blev trafikstockning där nere på den här lilla vägen. Men kommer du ihåg det här tilltalet som vi fick del av precis i början på året? Om en ny våg som slår in över Sverige. Om en ny Jesusväckelse 2.0. Om tecken och under och kraftgärningar. Om ett Herrens tabernakel. Du kan ju, många av er känner igen Bibeln utan och innan. Ni vet storyn om tabernaklet. Den första boning som Gud har på den här jorden efter syndafallet. Ett tält, det är vad tabernakel är. Och hur Gud vill bo mitt ibland sitt folk och hur Guds närvaro och Guds härlighet på ett speciellt sätt är närvarande, ständigt närvarande i detta tält. Och hur bara Mose kan gå in där. Ingen annan kan gå in, inte ens Josua. Men han hänger bra gärna utanför hela tiden. Han vill inte lämna tältet. För han förstår att där inne är någonting alldeles speciellt. Nu reser Herren upp ett tabernakel i Sverige. Som han vill fylla med sin härlighet. Där eldstoden och molnstoden kommer i den andliga verkligheten att vila över denna plats. Och då kommer människor att dras på ett övernaturligt sätt. Sebastian var i Finland för några veckor sedan. Och någon drog en parallell mellan Sebastian och den välkände finsk, han var ju finsk, heter det? Finsk anknytning, Frank Mangs. Och Sebastian visste ju inte vem Frank Mangs var. Men så började de att prata om detta. Och så tittade de på. För Frank Mangs åkte också omkring i Sverige med stora tält, med stort tält och hade möten. Den första platsen han började på, det var inte Sävsjö. Men det var i Småland. Sen flyttade du till Göteborg. Sen gick det norrut i land. Och så följde det ort för ort det som de har planerat med. Det finns hoppkampanjen under 3 år. Gud är på gång i det här landet. Och nu måste vi bara läsa avslutningsvis. Förlåt, jag håller på så länge, men du vet ju vid det här laget hur jag är. Jeremia 33, och det är ett längre sammanhang, men vi kortar ner det. Och vi börjar läsa i vers 7. Jag ska göra slut på fångenskapen för judar och Israel och bygga upp dem som de var förr. Jag ska rena dem från all deras synd som de har begått mot mig och förlåta dem alla deras synder som de har begått mot mig i uppror. Idag är det sista juni. När denna månaden började så upplevde flera väldigt starkt, det här är en månad av försoning, det här är en månad av förlåtelse. Och om inte du har tagit det ordet till dig och agerat enligt med ordet, så är idag sista dagen. Men Gud går alltid till rätta med sitt eget folk. Han dömer alltid synden i församlingen innan han dömer synden i världen. Därför är det så betydelsefullt att du och jag gör upp det som behöver göras upp. Att vi tar ett tu med det som vi kanske har sopat under mattan. Och tänker att men det var så länge sedan och det är ingen som tänker på det nu. Det som inte är uppklarat är inte uppklarat. Det som inte är uppklarat kommer att stå i vägen mellan dig och Gud. Men det kommer också på något sätt att stå i vägen för det som Gud vill göra. Vill du att en gammal oförrätt ska dämpa Guds väckelse här? Självklart inte. Ingen skulle vilja det. Så gör då det som Guds ande leder dig till att göra. Det kan vara i äktenskapet mellan man och hustru. Det kan vara mellan generationerna. Det kan vara i relationerna. Det kan vara gentemot andra församlingar, andra sammanhang. Vi inledde förra året, apropå detta, att det har pågått en förberedelse i det osynliga under väldigt lång tid. Så inledde vi med en försoning, en uttalad försoning mellan församlingarna här i stan och här i kommunen. Och nu har jag fått säga, jag skrämde Sebastian lite häromdagen när vi pratade. Jag sa, om inte det hände ett dugg på kampanjen, så tror jag det var värt alltihop. Vad säger du? Vad beror jag? Sa, det kommer att hända massor på kampanjen, jag vet det. Men det som har hänt i Kristi kropp under den här förberedelseperioden, det är värt allt. Därför att det är det som ger förutsättningen till allt det som Gud vill göra. Och därför så börjar Gud att tala om detta, om en upprättelse, om en förlåtelse, om en rening. Och så är det bara vers 9. Det här predikade jag alltså för 30 år sedan. För mig är det lite kittlande, det kanske inte rör dig i ryggen. Men du får ju hänga med på detta i alla fall. Det var Guds plan för Sävsjö. Staden ska bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hedna folk. När de får höra allt det goda jag gör för dem. De ska bäva och darra när de ser allt det goda och all den välgång jag ger dem. Amen. Om du ska klappa så tycker jag du kan klappa på riktigt alltså. Amen. Den fråga som har kommit mest till mig, jag har sagt det i många sammanhang nu och till flera journalister, det är: varför Sävsjö? Och jag har många bra svar på det, men mitt största svar det är det, därför att jag tror att det är Guds plan. För 10-ish år sedan så hade vi ett församlingsläge på Guldbrannan, det enda gången vi har kommit in till på Guldbrannan. Det var i en situation då det var ett helt gäng med medlemmar som hade valt att lämna församlingen. Det var ganska slitigt, ganska turbulent. Men när vi hade den här församlingshelgen i augusti det året så upplevde vi en sån som väldigt Guds välbehag, en sån frid, en sån enhet. Och till det läget så gav Gud mig ett ord ifrån en av småprofeterna där det talas om Betlehem. Och i förberedelserna för det så började jag läsa om, jag googlade, tack gode Gud för Google, jag googlade small place big church, typ så. Och så hittade jag flera platser där på en liten ort det fanns en gigantisk församling. Där det fanns ett verk som utgick ifrån en liten, liten plats. Och som påverkade väldigt, väldigt mycket. Och jag bara fick en sån tro i mitt hjärta. För att det faktiskt är möjligt. För i Bibeln kan vi läsa att Gud utväljer det som ingenting är. Precis som det står i de följande verserna. Så säger Herren: än en gång ska man här på denna plats som ni säger öde, utan vare sig människor eller djur, här i Judas städer och på Jerusalems gator som är tomma på både människor, precis som han sa Thomas Moté, som är tomma på både människor, invånare och djur. Här ska man återhöra jubelrop och glädjerop, rop för brudgum och rop för brud och röst av dem som säger: tacka Herren Sebaot, för Herren är god och evig är hans nåd. Och för människor som bär fram gemenskapsoffer i Herrens hus. För jag ska återgöra slut på landets fångenskap så att det blir som det var förr, säger Herren. Så säger Herren Sebaot, på denna plats som nu är öde, utan vare sig människor eller djur, och i alla andra städer som hör hit, ska det på nytt finnas betesmarker där herdar låter sina jordar vila. Ordet här, jag har det inte aktuellt för mig nu vad det står någonstans, men det går också att googla. Men det handlar om Betlehem. Som man vet, vid tiden för Jesu födelse var ungefär stort som Rövik. Och Rövik, för er som inte vet, det är det minsta samhället här i kommunen. Hur många kan det bo där? 500? Kanske, ish. Jag tror att det är knappt 300 hushåll, så det kanske är 600-700 då. Men från Betlehem så kom världens frälsning. Från en liten obetydlig plats kom någonting som förändrade hela världen. Kan du och jag sätta vår tro till att Gud kan göra något sådant utifrån Sävsjö? Staden ska bli mig till berömmelse, till pris och ära och glädje inför alla jordens hedna folk. Och allt folket sa: Amen. Halleluja. Ellen, vill du komma fram igen med ditt team?